Det är torsdag den 9 juni och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. När vi spelar in det här så är det tisdag den 7 juni och idag så drar våra utvecklingsdagar här på Avanza igång, Brainy Days. Och vi började den här veckan storstilat med en fantastiskt inspirerande föreläsning för att få oss på Avanza att tänka lite utanför boxen. Och den här boxen, den består lite grann i hur vi ser på kvinnligt och manligt. Och jag tyckte att det här var en så pass bra och inspirerande föreläsning så jag knyckte med mig föreläsaren hit. Med oss här i studion har Niklas och jag idag föreläsaren, författaren, journalisten, inspiratören och debattören Katrin Marsall. Välkommen hit Katrin, jättekul att ha dig här.
Ja, tack så mycket.
Riktigt kul att ha dig här Katrin. Vi börjar från början i vanlig ordning. Vem är Katrin?
Katrin är journalist boende i Storbritannien. Jag jobbar för Dagens Nyheter. Jag skrev en bok för några år sedan om kvinnor och ekonomi, om hur nationalekonomin glömde bort kvinnor och vad det innebär, som den boken heter Vem lagade Adam Smiths middag, och den är översatt till 20 plus språk. Och sen har jag skrivit en bok som heter Att uppfinna världen, eller Mother of Invention på engelska, som handlar om kvinnor och innovation, som jag har varit här och pratat om innan ni kidnappade mig och drog upp mig i er poddstudio här på andra våningen.
Ja, man vet aldrig vad man råkar ut för när man sätter sin fot här på Avanza. Men jag tycker så här, att vi dyker rakt ner i din senaste bok. Du har ju flera spännande exempel i den här boken kring innovation och hur de hade kunnat kanske växa fram lite snabbare om man hade vågat tro på och vända sig från hur man uppfattar kvinnor och män. Ett exempel som du tar upp, det handlar ju om elbilen, som ju fanns redan på 1800-talet, men som ju sågs lite grann som ett fordon för kvinnor, och därför blev det ingenting av det. Och det här är ju väldigt intressant tycker jag, för att Tesla är ju en av kanske våra mest populära aktier bland våra sparare, och någonting som ju kanske många män pratar om idag. Liksom. Kan du inte ta oss med på den här resan? Liksom? Vad är det som har hänt sedan 1800-talet?
Ja, när det gäller just elbilar. Nej, men elbilen är ju en gammal teknik. Det är ju förvånansvärt att många inte känner till det här. Jag bor ju utanför London, och i London på 1800-talet kunde man telefonera efter en elbilstaxi som kom och hämtade dig, och det fanns liksom mycket tänk och innovationer och stora investeringar in i även affärsmodeller runt elbilar och saker och ting som vi idag nog skulle kalla för ride sharing, eller redan då hade ju elbilen batteriproblem, och då fanns liksom affärsmodeller som handlade om att ja, men om inte batterierna kan få oss att gå längre, då kanske vi kan skapa en struktur där taxibilarna kör runt på Manhattan, och sen när de behöver byta batteri så kör de in i det här garaget och så bara byter vi ut batteriet på 2,5 minut och sen kan bilen köra ut igen. Och det här låter ju som någonting väldigt modernt, men det där fanns ju som företag i slutet av 1800-talet i USA. Vad jag fokuserar på i min bok är ju precis som du säger, att hur de här bilarna marknadsfördes mot kvinnor och hur det här så småningom då blev ett väldigt stort kommersiellt problem för branschen, eftersom det fanns den här idén att om det här var då en bil för damerna, så var det inget för de manliga konsumenterna, och det här bidrog till att elbilen försvann och vi byggde en hel värld för bensindrivna bilar. Och så det som du också säger, att idag är ju elbilar, det är fler män än kvinnor som kör elbil, och på 1800-talet var det då tvärtom.
Men om vi backar bak innan det, vad fick dig att, ja, inte innan 1800-talet.
Innan, ja, vi kan ta 1700-talet också och 1600-talet, och nej, men vi har ju lite tid på oss.
Vi har lite tid på oss. Nej, men vad var det som fick dig att skriva boken då?
Den senaste om kvinnor och innovation. Jag tror att det har en del att göra med min mamma faktiskt. Som när hon blev gravid med mig i början av 1980-talet bestämde sig för att ta sig samman och skaffa sig ett mer stabilt jobb, och då valde att bli programmerare. vilket fortfarande då, inte på 1800-talet utan 1980-talet, var ett ganska normalt val för en kvinna som min mamma att göra. Hon hade jobbat på lite konstgalleri och på bibliotekstjänst. Och då var det så här, ja men dataprogrammering, det är väl bra. Det kan man få ett ganska bra jobb på. Och det var fortfarande kvinnodominerat på den tiden. Och jag kommer ihåg när i princip alla hennes chefer, eller i alla fall de hon bjöd hem, var kvinnor. Och sen har jag ju i den bemärkelsen växt upp i just techbranschen och kunnat se hur det har förändrats från då damer med stort lockigt hår som kom hem till oss med sockerkaka till unga killar i huvtröja. Och som för mig som ekonomijournalist var det där alltid intressant, för att det är ju också samtidigt när programmeringsyrket går från kvinnodominerat till mansdominerat som det går från ganska låg status till väldigt hög status. Så det där tror jag fick mig att tänka på liksom teknik, vad vi ser som teknik, hur det hänger samman med kön och med status och med de större strukturerna i ekonomin.
Handlar det bara om status, eller kan det också vara så att världen är mer digital än någonsin och att det behövs mer kodare som gör att vi fokuserar på det här i större utsträckning? Vi är ju on the forefront när det kommer till digital utveckling. Har det bara med kön att göra, eller kan det finnas andra drivare också, skulle du säga?
Nej, jag tror inte det. Så eftersom behovet är väldigt stort, då borde det ju finnas större incitament att även använda sig av kvinnor.
Mm.
Det är en ganska... Det är en process som jag tror såg olika ut i olika länder, och finns ju fortfarande ekonomier där det fortfarande är fler kvinnor än vad det är liksom i Sverige och Storbritannien i den här branschen. Så det har liksom inte skett överallt, men det skedde definitivt i Storbritannien, det skedde i USA och det skedde i Sverige och ett flertal andra ekonomier. Och hur det gick till ser olika ut. I Storbritannien så var det liksom en ganska medveten process där man till och med någon gång på 60-talet kom på att de här maskinerna kommer bli allt viktigare. Vi behöver män som kan bli datachefer på Bank of England. För de här kvinnorna i minikjol som sitter och kedjeröker och programmerar, de har både fel samhällsklass och fel kön. Och då hade man investerat mig till och med statliga pengar i att få män intresserade av programmering. Så där var det ju väldigt medvetet. Och sen så, det finns ju andra förklaringar också, så i USA så en av de grejerna som till exempel som man ofta pekar på är hur som IBM började använda sig av, man hade liksom väldigt mycket kvinnor som var på ganska högbetalda jobb till och med. Och de här siffrorna, det är ju givet hur många kvinnor som var på arbetsmarknaden överhuvudtaget under den perioden, så det är kvinnodominerat utifrån det. Och sen försvann de där kvinnorna ur branschen, och det man där brukar peka på handlar om att man började använda sig av personlighetstester vid rekryteringen. Och att tidigare så hade det varit mer, ja men kan du göra de här uppgifterna? Och programmering jämfördes ju på den tiden ofta med liksom, är du bra på att laga mat efter recept? Har du liksom förmåga att noggrant följa instruktioner? Saker och ting som du uppfattade som något som kvinnor kunde. Men sen börjar man använda sig av personlighetstester som då drar slutsatser eller som bygger på slutsatser om vilken personlighetstyp du behöver ha för att vara en framgångsrik utvecklare av mjukvara. Och de här testerna bygger på liksom data från män och liksom antaganden som är mer könade, och plötsligt börjar kvinnorna så att säga sållas ut. Så att jag tror att de här processerna ser annorlunda ut i olika ekonomier och olika länder, och det har inte skett överallt, men det har skett på väldigt många ställen, och det är fascinerande hur snabbt det har skett, att från att det här är en utbildning med ganska många kvinnor i Sverige i början av 1980-talet till att det som idag är den universitetsutbildning som det är svårast att överhuvudtaget rekrytera in kvinnor på. Det säger någonting om hur snabbt saker och ting kan könas från ena könet till det andra könet och vad det får för konsekvenser.
Men det är också intressant, för att det här är ju ett bristyrke idag.
Yep.
Det söks ju med ljus och lykta efter att få tag på den här kompetensen, och man pratar om att man måste gå utomlands för att få tag i den. Varför ordnar inte marknaden till det? Liksom, om det nu finns, och det har funnits en stark kompetens bland kvinnor inom det här området. Det togs över av männen och nu är det jättestor efterfrågan. Varför löser det sig inte bara?
Ja, nej, men dels, alltså, det är klart att det har funnits kvinnlig kompetens, men min mamma är ju pensionär nu. Alltså, det är ju, det är ändå en bit tillbaka i tiden. Och det var ju någonting som man slarvade bort. Jag tror att, alltså, visst, varför löser inte marknaden det här? Då måste man ju ställa sig den mer filosofiska frågan, vad det är marknaden? Och den är ju många saker, men en sak som den är ju människor som agerar på olika sätt. Och människor är ju präglade av idéer om kön, om kvinnor och män och biases, som man säger på engelska, som det inte finns något...
Snedvridningar, tror jag. Snedvridningar. Man kan säga. Inte jättebra.
Dålig svenska. Eller kanske bra svenska, bara att det är, känns ovant. Snedvridningar. Nej, det är dålig svenska. Vi säger inte det. präglade av liksom en idé om, ja, men en programmerare är det här. Och kvinnor är bra på det här. Och man behöver den här typen av hjärna för att hålla på med det här yrket. Och marknaden är ju liksom människor med den typen av idéer i aggregat. Och så det är klart att den inte är någon liksom ren kraft som bara kan gå fram och helt utan att tänka på något annat än att tjäna pengar göra det.
Mm. Men det är väldigt spännande det här du är inne på, och det var ju också en Nobelpristagare här för några år sedan, Richard Thaler, som ju har framförallt forskat inom behavioral economics. Han var ju inte först, det har ju funnits andra Nobelpristagare före honom, men just det här med att man liksom i nationalekonomin har antagit att vi är rationella och att vi beter oss på ett visst förbestämt sätt. Alla vi som har läst nationalekonomi har ju suttit där med våra pennor och dragit utbuds- och efterfrågekurvor och sådär. Och sen hade han ju en fantastisk Nobelföreläsning där han också hade de här kurvorna, men han la liksom så här, Homer Simpson med en munk i handen liksom på de här kurvorna liksom för att visa att nej, det här stämmer liksom inte, för sen kommer livet liksom, och vi är inte liksom nyttomaximerande varelser, utan vi tenderar att bete oss ganska irrationellt från tid till en annan. Och just det här som du beskriver, det är väldigt intressant ju också hur det här ju också då sipprar ner liksom i stereotyper och förväntningar på kvinnor och män, och vad som är kvinnligt och manligt och vad som är bra och vad som inte är bra och så vidare. Men vågar du dig på liksom en hypotes, hur hade det sett ut om vi inte hade haft de här strukturerna i vår ekonomi? Hur hade det sett ut då? Hade världen varit en fantastisk plats utan miljöförstöring och inga krig, eller vad skulle du säga?
Nå, alltså det här med kontrafaktisk historieskrivning är ju svårt. Alltså min bok handlar ju om, men alltså jag, till exempel så, ja, det har varit en större sannolikhet att vi hade haft liksom elektrifierade transportnät, och liksom, det var inte huvudskälet till att elbilarna till exempel försvann, utan det var ju batteriproblem och ett par stora investeringar i den här typen av affärsmodeller som slog fel i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, som kanske är huvudskälet. Men det var ju också de här idéerna om att liksom, en bil som marknadsförs mot kvinnor kan inte vara en bra bil som manliga konsumenter kan vilja ha. Så det spelade in. Så det är klart att om det antaget inte hade funnits där, så hade det haft en större chans för elbilar. Jag pratar ju om andra uppfinningar i min bok, liksom resväskor med hjul, som var någonting som tog väldigt lång tid för att det återfanns idéer om att män aldrig skulle efterfråga den här produkten eftersom en riktig man måste bära. Och det är vad jag försöker visa på i boken med hjälp av liksom konkreta exempel, att det här är faktiskt, man kan tänka på liksom idéer om kön eller brist på jämställdhet eller som något väldigt fluffigt, men det får liksom väldigt reella ekonomiska konsekvenser, och att det finns faktiskt ganska mycket lågt hängande frukt, inte minst när det gäller innovation, och att bara våga tänka liksom lite annorlunda här.
Ja, men idag i Sverige, i modern tid, så ser vi i stor utsträckning att både kvinnan och mannen jobbar. Har man barn så har man inte lika många barn som man hade en gång i tiden. Man har barnen på förskola dessutom, så att man kan jobba på dagarna. Hur har det här påverkat innovation, utveckling och de produkter och tjänster vi ser i samhället när kvinnorna också kommer in i arbeten och kan i större utsträckning faktiskt också påverka, inte bara från ett konsumentperspektiv när man ska handla, utan även innan produkterna och tjänsterna kommer ut på marknaden?
Du menar att kvinnor är på positioner att utveckla saker och ting på ett helt annat sätt? Nej, men det har ju påverkat det mesta. Jag tror att vi ofta underskattar, framförallt när man pratar om ekonomi, att att de här förändrade relationerna mellan könen och att kvinnor, det var ju bara några decennier sedan som kvinnor fick rätt att ha kredit i sitt eget namn, och jag antar att ni har pratat om den här typen av saker många gånger förr. Så det är ju en väldig revolution som har påverkat nästan allt i samhället. Sen tror jag att man inte ska vara... Vi svenskar tenderar ju att överskatta hur jämställd den svenska ekonomin är. Sverige har ju till exempel en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Sen har vi ett högt kvinnligt arbetskraftsdeltagande i och för sig. Men vi har ju färre chefer, kvinnliga chefer än Storbritannien till exempel, trots att vi för mer jämställdhetspolitik, åtminstone från offentligt håll. Som jag pratar om i boken, 99% av allt riskkapital i Sverige går till män, där är vi sämre än USA, så att om man pratar om liksom svenska startup-undret och så vidare, så det är ju det är mer eller mindre helt manligt i den bemärkelsen, och därmed kan man ju prata om vad som har slösats bort på vägen. Så att jag tror att man ska inte som svensk tänka att vi har löst de här problemen, för det har vi verkligen inte. Vi ligger längre fram när det gäller vissa sätt att se på, eller vissa viktiga jämställdhetsmått, inte minst föräldraledighet och, som du säger, förskola och så vidare. Men det har inte översatts i, jag menar, till exempel fler kvinnor på beslutsfattande positioner inom företag.
Och på kapitalsidan då? Jag tänker för affärsänglar, riskkapital, private equity, same. De på motsatt sida av bordet som är kvinnor, gör de att kvinnliga entreprenörer, startup-grundare får mer riskkapital?
Ja, de är ju för få med tanke på att siffrorna ser ut som de gör. Det spelar absolut roll. Jag tror också att om vi ska prata om liksom större ekonomiska trender, det här att liksom kvinnor de närmsta decennierna kommer att komma i besittning av mycket mer kapital i världsekonomin på grund av liksom att kvinnor lever längre och kommer att ärva stora förmögenheter och så vidare. Det tror jag också kommer att påverka på investeringssidan, att kvinnor inte bara fattar de här besluten utan också sitter på pengar, att stora pengar att investera på det här sättet. Visst, det spelar roll. Jag pekar ju i min bok på att problemet nog egentligen går djupare, att liksom just riskkapital som har blivit en mycket mer dominerande form av finansiering de senaste 15 åren bygger ju på att man letar efter en typ av affärsidéer som är väldigt hög risk och väldigt potentiellt väldigt hög vinst, som kan liksom gå in och nästan få monopol på en marknad eller helt gå i putten. Och den incitamentstruktur som finns inom riskkapitalismbranschen gör ju att till exempel många kvinnor får höra att nej, men du är inte en vettig kandidat för det här, för ditt företag går med vinst liksom. Och problemet är att, och då ser man att det inte har samma potential att växa, och det är väl kanske sant utifrån den logiken. Problemet är att kvinnor tenderar att starta företag eller ha idéer som just är inte de som riskkapitalistbranschen letar efter, men det betyder inte att de inte är idéer som kan växa till liksom en väldigt vettig storlek och absolut gör att man tjänar mycket pengar på. Men de passar inte in i den existerande finansiella logiken, och det gör att man tappar väldigt mycket kvinnlig innovationskraft.
Men varför ser man inte fler kvinnliga bolag då? Jag menar, är det så att en kvinna startar ett bolag där det finns en efterfrågan, det är en vit fläck i marknaden för att alldeles för få investerare och entreprenörer approcherar och adresserar en marknad där det är många kvinnor bland målgruppen, stark målgrupp, stark köpkraft, då borde det rimligtvis också översättas i en stark efterfrågan från kunderna, bra affärsmodell, tjäna bra med pengar och kan växa organiskt för egen maskin utan riskkapital, men där det tar lite längre tid.
Mm. Och det är precis det som det behövs mer av. Det behövs liksom investerare som är intresserade av det där och kan det där. Och det är ju också en långsiktig trend. Alltså kvinnor har ju, det tror jag du var inne på, alltså en enorm konsumentmakt. Man brukar ju säga att kvinnor påverkar 80% av alla konsumentbeslut i den globala ekonomin. Det är ju, kvinnor är ju världens mäktigaste konsumenter. Så det borde ju finnas, eller det finns ju pengar som man lämnar kvar på det bordet just för att man tänker liksom traditionell riskkapitalism eller det är innovation, det är det som är viktigt, och sen så passar kvinnor inte in i den mallen och då får man just inte de här summorna. Sen är det ju också den här rena diskrimineringen, alltså det finns ju mycket studier som pekar på det, liksom kvinna och man pitchar samma idé men mannen får pengar eller en mycket större summa pengar än vad kvinnan får. De frågor som kvinnor och män får i den här typen av situationer, män får ju mycket mer frågor om potentialen i affärsidén medan kvinnor då, har det visat sig i studier, får detaljinriktade frågor om allt som kan gå fel med det här bolaget eller idén. Så att det är ju ett problem, och det är klart att om utfallet är 99% av de här pengarna går till män, så är det liksom, det är fler än ett skäl som har bidragit till en så brutal siffra.
Men en följdfråga på det, är det anledningen till att 99% går till män och 1% går till kvinnorna, är det för att det är fler idéer bland männen just nu och att man kan scrappa betydligt många fler dåliga idéer, men att kvar på bordet finns det ändå fler bra idéer, bra affärsmodeller med god potential från männen än vad det finns från kvinnliga grundare just nu?
Det beror på var du letar. Alltså det har man ju också, alltså, om man tittar på svensk riskkapital, så det är inte bara, alltså, man kan ju dra en liksom cirkel tror jag utifrån var vi sitter just nu i Stockholm och se hur mycket liksom riskkapital som går till bara folk som befinner sig här i Stockholms innerstad. Man är inte ute och letar, alltså det är på det sättet som man kanske borde, givet hur siffrorna ser ut, letar efter andra idéer och liksom också att tänka om kring vad man då bör investera i, givet att kvinnors idéer inte passar in i den mallen som riskkapitalbranschen har satt upp för sig själv. Men nu var din fråga egentligen om att det finns fler bra idéer från män för att kvinnors inte...
Ja, och det låter ju otrevligt om jag säger att det finns fler bra idéer.
Men du får vara otrevlig, det är helt okej.
och det är inte så jag menar, utan snarare att det kanske i alla tider har varit så att det har varit mer mansdominerat, att det kanske finns fler idéer från män. Många av dem är säkert jättedåliga, man kan skräpa bort en del av dem, men kvar finns ändå ganska många idéer som får kapital. Medan från kvinnligt håll så ser man nu att det kanske börjar komma fler kvinnliga entreprenörer, och det kanske blir en positiv spiral och liksom självförstärkande effekt. Men än så länge, och märk väl, det snillen spekulerar, kanske det är så att det inte finns tillräckligt många idéer, så att om man scrapar 1, 2, 3, 5, 10, 20 stycken, så kanske det inte finns så många kvinnliga idéer kvar just nu, men att vi kanske står inför en tsunami av kvinnligt entreprenörskap och där investerare och kvinnliga grundare av företag hittar varandra. Är det så, eller är det rent av bara så att vi faktiskt medvetet eller omedvetet snarare väljer att investera i manliga företag?
Jag tror att siffrorna där faktiskt är ganska, ganska tydliga. Det är inte så att det går framåt heller, utan det gick lite bakåt under pandemin och sen nu får vi se hur det rör sig, så att säga. Men det är liksom 99%, det är liksom för brutalt, skulle jag säga. Alltså det är klart man kan diskutera kring liksom, ja, vem har flest idéer, eller vem är liksom, finns det skäl till att kvinnor inte liksom är mindre entreprenöriella just nu och kan det förändras? Men alltså, jag tror att det är få som skulle säga att oavsett vilka skillnader som eventuellt finns i antal idéer eller naturen av dessa idéer, att det på något sätt legitimiserar 99% till män. Alltså det är irrationellt.
Men den siffran är ju extrem. Mm. Men det måste ju också finnas liksom konkreta förklaringar i sådana fall. Mm. Det hade kanske varit mindre enkelt att få en konkret förklaring om siffran har varit 67%. Mm. Men nu är det som du säger, nu är det 99%. Mm. Varför?
Nej, men det är ju allt från den här rena diskrimineringen. Att liksom män tas på mer allvar som liksom, hela idén vi har av en startup-grundare, det är, vad tänker du på då? Liksom? Vad är det för person, vad är det för personlighet, vad är det för kön den personen har? Och att göra den typen av investering handlar ju också om att investera i en individs potential, liksom, inte bara i liksom affärsidén. Och där pågår det ju ren diskriminering mot kvinnor. Det finns ju studie efter studie som visar på det. Men sen är det är ju det här, alltså att kvinnor tenderar ju vara mer liksom mot konsumentmarknaden som anses inte vara sexigt på samma sätt. Och då måste man börja ifrågasätta, varför är inte det sexigt? Liksom? Vad är det för antaganden som vi som investerare gör om vad som är sexigt och hur man kan tjäna pengar som gör att... som bidrar då till att kvinnor försvinner i den här processen, kan vi tänka på ett annat sätt. Och sen tror jag att det finns liksom, det är ju också någonting med det där hur avgiftsstrukturen ser ut för inom riskkapitalbranschen som gör det rationellt att investera i i idéer med liksom, som är väldigt hög risk på ett visst sätt. Bara för att det är då som ja, det blir rationellt utifrån hur strukturen ser ut. Och där passar liksom kvinnor inte in. Så det är flera skäl, tyvärr. Men jag tror att det finns väldigt stort utrymme för finansiell innovation på det här området.
Men någonting som jag går och funderar en hel del kring, det är ju kopplat till sparande och de stora skillnader som vi ser där. De är ju faktiskt väldigt, väldigt stora. Både att kvinnor investerar mindre andel av sin lön och man investerar i andra saker. Man har generellt sett ett mycket sämre självförtroende när det kommer till sparande. Det är ju väldigt stora skillnader vi ser. Och det är som jag tänker här med det här dåliga självförtroendet och liksom kopplat till risk, att man kanske tenderar att lite grann hålla tillbaka. Det kanske också finns en förklaring i det, tänker jag, även när det då kommer till innovation och liksom kommer med nya idéer. Att man vågar inte riktigt. Och jag pratade med en vän inom musikbranschen som pratade lite grann om kvinnliga producenter. Att det är väldigt svårt, för att det är en väldigt osäker bransch att ge sig in i. Och kanske som kvinna kanske man har andra tankar kring att man vill ha ett fast jobb för att man någon gång vill liksom, ja, man vill skaffa barn och man vill liksom etablera sig och sådär. Att det här liksom, det håller emot en liksom. Men det är ju väldigt svåra saker att göra någonting åt. Ser du någon... något sätt att komma fram till en lösning i det här, att liksom få kvinnor att våga tro på sig själva, liksom att våga se ut, för det finns ju en enorm vinst för både kvinnor i sig men också för hela samhällsekonomin om vi skulle få se mer av de här idéerna liksom lyfta och tas vidare. Mm.
Nej, det där är ju en stor och svår fråga. Så vad jag pratar om i boken är ju också det här hur svårt det är för kvinnor att se sig själva som innovatörer, för att just kvinnors uppfinningar som finns där hela tiden och innovationer, de skrivs ut ur innovationshistorien, och det är liksom, det är ju stora svenska uppfinningar som, till exempel rullatorn som uppfanns av en kvinna i Västerås, eller modern mobilteknologi då, Laila Olgren, en kvinna som kom på den här idén med den gröna knappen. Och när inte ens kvinnor som de två, Aina Wifalk och Laila Olgren, såg sig själva som innovatörer, då inser man att det finns ett problem här för kvinnor att liksom identifiera sig på det sättet, precis som du säger. Och det måste man ju försöka göra någonting åt med hur man pratar om de här sakerna. Sen tror jag inte man ska överdriva, för det tycker jag faktiskt också att vi gör, jag vet inte om du håller med där, men att den här skillnaden i riskbenägenhet mellan kvinnor och män, den finns där, men den är ju inte så att säga så stor att den kan legitimera till exempel att 99% av riskkapitalet går till män, eller inte ens skulle jag säga liksom kvinnors skillnaden i hur man sparar och så vidare. För jag tror att liksom på aggregerad nivå, det är ju 2% skillnad i, alltså det är olika studier i liksom benägenhet att ta risk mellan kvinnor och män på någon sorts generell nivå. Och det är en skillnad, men den är ju inte gigantisk.
Ja, men det är ju intressant att du säger det, för att när jag pratar om det så tittar jag ju framförallt på vår data där jag ser till exempel om en kryptotillgångar eller meme stocks har det ju varit en väldig dominans av män i den typen av väldigt spekulativa instrument, och vi ser att kvinnor som sparar hos Avanza, de föredrar ju fonder i mycket högre utsträckning än enskilda aktier och sådär. Och så tänker jag lite grann då på till exempel med bilförsäkringar, jag vet inte om det är så längre, men förr var det ju så att var man en ung man så fick man betala mer liksom för sin försäkring än för en ung kvinna, för att man var mer benägen att typ göra dumma saker med bilen.
Ja. Så. 2/3 av alla som dör unga i världen är män. Så ja. Det är också en konsekvens av ojämställdheten.
Det är ju hemskt, det är ju fruktansvärt. Men det är svårt, för att det är mycket också, det är saker som finns i vårt samhälle och i strukturer. Vi har ju tittat på till exempel barnsparande hos oss på Avanza, har ju sett att det också, även här sker det ju en diskriminering. Alltså dels så ser vi ju att det sker ett stort skifte när det kommer till sparande, ungefär den åldern då många får barn, om man tittar på genomsnittet i Sverige, att då drar männen iväg. Och det kanske också, det beror ju dels ju på såklart att många kvinnor går ner i arbetstid, får sämre inkomst, men det är mycket större skillnader än vad som kan motivera det. För sen det här spargapet som då byggs upp, det är på 22%, medan då inkomstgapet är på 10%, så det är ju liksom mycket större än vad som kan förklaras av skillnader i inkomst. Men också tillbaka till barnsparkonto, att vi ser att när barn är 11 år, då sker det någonting, då är det många fler pojkar helt plötsligt som har ett barnsparkonto hos oss än flickor, och man sparar på olika sätt liksom, i olika typer. Så att, när jag tittade senast så fick pojkar då fick Tesla, medan flickor fick Volvo Cars, liksom, där att man kanske tar mer risk.
Ja, spännande.
Ja, så det finns ju liksom stora skillnader som ju också läggs på barn när de är små. Så det är ju väldigt, väldigt svårt att komma åt, men det är ju ett väldigt bra arbete du gör när du liksom plockar fram det liksom, och du kan beskriva saker på ett väldigt kul och informativt sätt. Du sa ju nu, det hörde inte ni som lyssnar nu, men på vår dragning här så var det att många som blev deprimerade när de hade läst din bok. Det blev inte jag. Nej, jag blev väldigt inspirerad och glad. För jag tycker att det blir ju väldigt, du sätter bilder på saker och ting på ett väldigt intressant sätt. Jag vet inte vad min fråga var nu, men det är ju just det här kluriga i lite grann så här arv och miljö liksom, vad som finns liksom, hos kvinnor och vad som samhället liksom trycker på liksom.
Men det är också hur vi definierar det. Hur definierar man då jämställd sparande? Jag bara tänker på dina siffror. Om inkomstgapet är 10% och spargapet är 22%, då borde ju kvinnor för att kompensera för inkomstgapet spara mer än männen.
Ja, kan man ju tycka.
Och det borde så att säga vara måttstocken för jämställt sparande. Så då kan man inte, jag vet att man brukar säga att liksom fondsparandet är jämställt, men då borde ju kvinnor spara mer än män för att kompensera för sina lägre inkomster. Och sen är det väl också det här, vad är risk? Alltså det där att kvinnor går ner på deltid eller är hemma med, det är ju en finansiell risk. Vi tänker inte på det som det är då, man tar ju en risk där att liksom äktenskapet ska hålla och massa andra antaganden om sin ekonomi som ju är ju ett risktagande. Så att det är, jag tror också hur vi definierar risk bygger också i ganska hög grad på en manlig norm. Det där är ju till exempel en risk som jag skulle uppmuntra många kvinnor att kanske inte ta på samma sätt, eller i alla fall tänka mer långsiktigt kring på konsekvenserna av det där, och göra en mer av en kanske rationell, apropå nationalekonomikalkyl där.
Men förutom samhällets normer där, vad ligger det för ansvar på kvinnor och vilka möjligheter har kvinnliga, inte minst lyssnare av den här podden, att själv ta makten i egna händer och driva på förändring snabbare?
Ja, nej men jag tror ju att liksom, man kan ju prata jättemycket om jämställdhet och normer och vikten av en massa saker, men det är ju ändå, det är inte pengar som styr världen. Och liksom feminism har ju alltid handlat om, för mig i alla fall, om pengar. Virginia Woolf pratar om att liksom en kvinna måste ha ett eget rum för att kunna skriva böcker, och sånt kostar pengar, och vi har ju sett liksom kvinnors ekonomiska historia är ju, det var ju inte många decennier sedan som man överhuvudtaget inte kunde göra de saker som man kan göra idag. Så att jag tror att liksom få den här debatten att handla mycket mer om pengar, både för dig själv som kvinna och ta det där ansvaret liksom, men också på en större liksom samhällelig nivå. Där tror jag inte minst i Sverige att vi måste bli mycket mer, ha en kanske obekväm debatt kring saker och ting. Jag menar, vi för mycket mer offentlig jämställdhetspolitik och tror att det löser saker. Varför har vi då inte Europas minsta löneskillnad mellan könen? Det har vi inte.
Vilket land har det? Vet du det? Ja,
Island är väl duktiga på det, va?
Island är duktiga generellt, men sen har du har ju till exempel många Ja, vem har egentligen den? Jag tror att det kan vara Island, men vi ligger någonstans, och sen är det ju svårt att mäta för att det finns ju länder med mindre löneskillnader mellan könen men med lägre kvinnligt arbetskraftsdeltagande. Så hur ska man då, ska man se dem som mer jämställda eller mindre jämställda? Men den stora nordiska paradoxen där är ju framför allt kvinnor, och det har väl också att göra med pengar, att kvinnor just i Norden, trots allt det här fantastiska med föräldraförsäkring och dagis som då inte som i Storbritannien där jag bor kostar 17 000 i månaden. Varför har vi liksom färre kvinnliga chefer?
Men varför? Vad är din teori? Varför ser det ut som
Nej, jag vill att folk ska forska på det här, som det är någon där ute som vill. Det finns för lite gjort om det här, där man liksom gör komparativa jämförelser mellan länderna och försöker, alltså det finns ju någon hypotes om att föräldraförsäkringen där och vabben kanske har effekter som faktiskt i någon mån då går emot kvinnor, men jag tror inte det är bevisat än liksom. Men man kan ju tänka sig många olika saker, men vi bör väl, framförallt om vi vill att kvinnor ska få mer makt och pengar, så måste vi titta på de där grejerna.
Ja, men jag vet egentligen så har väl Island lagstadgat en hel del faktiskt på det där området, så att det finns till och med viten som hägrar för bolag om de inte sköter sig, så att de har tagit ett stort steg. Men förutom kvinnor och att kvinnor också har ett ansvar att ta men också kan driva på förändring i snabbare takt, men att man också kan starta bolag. Yep. Men så har vi ett ansvar som ligger på investerarna också. Vad är ditt medskick till investerarna där ute för att snabba på den här utvecklingen?
Nej, men jag tror att det är att vara medveten om att det är pengar som ligger kvar på ett bord där, för att man inte, och min bok handlar ju om liksom mycket om historiska exempel på där man, som när man läser dem nu liksom, tycks helt bizarra. Men det har jag ju med för att visa just hur förblindade vi alla är. Och det har inte att göra med att man är liksom ond eller hatar kvinnor eller någonting. Jag tror att vi alla är väldigt liksom präglade av idéer om kvinnligt och manligt, och det gör att man liksom, som jag pratar om i boken, har missat många liksom viktiga innovationer av egentligen inget skäl alls. Så att jag tror att det är väl den här medvetenheten, alltså om det så bara är det här liksom, komma ihåg det här liksom, 80% av alla konsumentbeslut är kvinnor med och påverkar kvinnor som världens viktigaste konsumenter, att det finns en stor trend i världsekonomin med liksom, mer pengar till kvinnor, och att det här är någonting, och kvinnor som liksom en tillväxtmarknad större än, ja, det är väl svårt att prata om Kina just nu men om vi bortser från det som händer just nu, större än liksom Kina och Indien kombinerat.
Ja, men det jag tänker på när du säger att man lämnar mycket pengar på bordet, det är klart att vi har sett Activision Blizzard, gamingbolaget som köpte upp King, som har Candy Crush, och där har det ju varit gamingbranschens våta dröm att kunna approchera och adressera fler kvinnor, och de har ju fler kvinnor än män, vilket är fantastiskt i och med att kvinnorna också har en plånbok. Vad är ditt tips och medskick till investerarna, kvinnor där ute då som kanske går och bär på en dröm om att starta ett bolag och där man kanske kan strunta i riskkapitalet för nu då, ja, men där man faktiskt kan starta och växa organiskt? För jag menar, kvinnor bör ju i större utsträckning kanske förstå vad andra kvinnor har behov av. Det här måste ju vara en enorm möjlighet för de som vågar ta ett steg, och man kan ju starta någonting kanske vid sidan av en anställning om man vill doppa tårna, tänker jag. Ja. Har du något mer skick?
Nej, men jag tror att du sa det själv lite grann, alltså att i ganska hög grad tror jag man måste strunta i riskkapitalet innan de så att säga...
De får komma in dyrare.
Ja, precis. De får komma in dyrare. Jag tror det, och var medveten om de här strukturerna, för att det är lätt att du går in och så får du liksom nej, och så tror du att det där liksom inte, att det där har att göra någonting med din idé, men det har det ju ofta inte liksom. Så att jag tror det, strunta i riskkapitalet liksom, kör liksom, ta de här möjligheterna, och det är ju alltid liksom, det här är någonting som precis börjar på många sätt, och det är ju alltid ett bra plats att vara på i början av någonting.
För nu har vi pratat lite grann ju om så vad kvinnor själva kan göra och vad investerare kan göra, och vi på Avanza då, vad kan vi göra för att liksom få fler kvinnor att våga börja spara på ett bra sätt? För det är ju faktiskt så, när vi tittar i vår data så 5 år tillbaka i tiden så har kvinnor haft en högre medianavkastning än vad män har haft. Så när de väl kommer igång och sparar så gör de det ju på rätt sätt. Men det är ändå många som inte vågar, man låter pengarna ligga kvar på sparkonto. Återigen, det här med risk. Man tänker att ja, men det är pengar som jag ska ha till min pension. De ska jag inte utsätta för risk. De måste jag vara säker på att de ligger där och jag vet vilken summa det är. Medan det är ju just precis de pengar som man ska våga ta risk med. Mm. Men vad kan vi liksom som aktör, hur kan vi göra för att hjälpa fler kvinnor att gå?
Nej, men där, jag tror att det handlar om att ha en intelligent konversation med kvinnor om risk, deras liv som ju ser annorlunda ut ekonomiskt än mäns liv utifrån andra förutsättningar, men som just är en intelligent konversation, som inte är, och inte för att ni gör detta liksom, men det är antingen så är det på något sätt liksom, kan jag tycka generellt, inte minst i Storbritannien där jag bor, att liksom ja, ah, men då måste kvinnor måste också investera i krypto. Ja, men det var ju kanske ganska smart att de inte gjorde det. Eller så blir det den här, nu ska vi en rosa broschyr med hästar på och liksom pratar med kvinnor som om de var barn kring de här sakerna. Så jag tror att det handlar om just att om man möter kvinnor dels där de är med de val och förutsättningar som man har i livet som ser annorlunda ut, det kommer ju förändras, men just nu, och har den här liksom intelligenta konversationen utan att använda massa liksom onödigt avskräckande språk som ju ekonomer och inte minst nationalekonomer och även sparekonomer ibland är väldigt bra på. Men jag tror att de kvinnor känner att det handlar om dig, det handlar om ditt liv, du blir tagen på allvar, du bemöts som en vuxen människa med förmåga att fatta rationella beslut, och liksom då tror jag att det kan hända saker. Och som du säger, det är ju det här självförtroendet som kvinnor i mycket högre grad borde ha gällande investeringar.
Jag tycker bara att det är så fascinerande hur så här att sparande investeringar kan ju inte ha någonting med kön att göra egentligen. Och ändå har det allting.
Allt med kön att göra.
Och så här, vad ligger i biologin och perception på risk? Det är fascinerande. Ingenting borde ha med det att göra. Men ändå har allting med det att göra.
Nej, men det finns ju studier som tyder på att liksom, alltså, till exempel män kanske är lite för känslosamma och hormonstyrda för att till exempel jobba med aktiehandel. Alltså, och det skulle man kunna prata om som ett potentiellt problem. Alltså, det är inte alla studier som visar det, men de har ju mätt testosteronnivåer på tradinggolv och det blir ju inte bra när testosteronet går över en viss nivå, så att säga.
Så du menar att börsen hade varit lite mindre volatil om?
Ja, nu är det liksom väldigt mycket algoritmer och de är kanske inte just jättehormonstyrda, men
de är kanske programmerade då av en hormonstyrd man.
Nej, men så att, och jag vill ju inte liksom sitta här och säga att män är för känslosamma för att hålla på med börsen, men då kanske du blir förolämpad. Men jag säger att det finns vissa studier som pekar åt det hållet, och det kan man ju prata om man vill prata om biologi, men jag tror att det är ju generellt väldigt svårt att skilja på arv och miljö i de flesta frågor, och det är ju, och jag tror att även om det nu man skulle kunna bevisa bortom allt rimligt tvivel att liksom män är förstyrda av testosteron för att få handla på börsen, så ska man inte förbjuda män från att handla på börsen.
men det är ju
jag skojar, jag hoppas att lyssnarna förstår det.
Det är ändå lite intressant det där, för att i många andra fall, till exempel när det kommer till rösträtt, så ansågs ju kvinnor inte få rösträtt för att de var för känslosamma liksom, och agerade liksom efter hjärtat och sådär. Men i andra fall då så är det det här som har kommit att bli lite grann det som dominerar.
Ja, precis. Nej, men det är ju det. Det är intressant. Vem som uppfattas som hormonstyrd och känslosam.
Ja.
När vi alla är känslosamma och hormonstyrda.
Man brukar ju prata ibland om greenwashing och corporate bullshit och att man ska ticka boxar så. Finns det den typen av fenomen även inom det här universet?
Det var ju en väldigt bra granskning som gjordes av Breakit för 6 månader sedan, något sånt där, eller kanske lite mer, som just tittade på det här femwashing, där man just frontar kvinnor som inte finns på det sätt som man finns, men inte sitter på de positioner eller har den makt som man framställer det som att de gör. Så det är ju både kanske lite, jag läste det både och blev både förbannad men också lite hoppfullt i någon bemärkelse, att om man ändå känner att man måste rosa tvätta eller vad vi nu ska kalla det med kvinnor, då uppfattar man ju ändå att det finns någon sorts problem med mansdominansen, så att det kan ju vara ett steg i rätt riktning.
Men för de kvinnorna då som lyckas bygga upp ett bolag organiskt, man kanske inte tar in riskkapital, då får man också behålla en större ägarandel. Exakt. För det är klart att kommer du in och får in riskkapital i tidig ålder, i tidigt skede av ditt bolag, jag menar, då får du ju ge bort en större del av bolaget till en mindre peng. Mm. Så. Sen kanske det går snabbare och växer där, vad vet jag. Men för de som har lyckats bygga upp ett bolag organiskt eller tagit in riskkapital, när, var och hur, på vilken kontaktyta, arena har den kvinnliga grundaren och det riskkapitalet hittat varandra? Hur ser det ut när det funkar?
Ja, det är fortfarande för dåligt givet liksom hur siffrorna ser ut. Och, liksom, och vad vi hade behövt där är ju liksom, det är ju att skapa den typen av ekosystem som ju till exempel byggde, alltså man tittar på liksom PayPal-maffian i Silicon Valley som ju tjänade sina pengar på PayPal och sen så gick in och investerade det i massa bolag och liksom, som vi har pratat om, Tesla och så, Elon Musk var ju en del av det där. De var ju bara män och liksom, men de har ju liksom i det där ekosystemet som byggdes av att liksom ett ändå ett ganska litet antal personer fick stora payouts från en viss typ av bolag och sen kunde gå vidare och investera i annat, så skapade man ett helt investeringsekosystem och väldigt många, mycket ny innovation. Och det är något sånt liknande som måste på något sätt hända för kvinnor, tror jag. Och det bygger ju på att några kvinnor blir väldigt rika och kan dra igång det där. Och jag tror att det där händer ju. Och jag tror att det finns en större medvetenhet kring att det är det som behöver hända och ett ifrågasättande. Men jag skulle säga som ändå som bor i Storbritannien att Sverige faktiskt ligger lite efter här. Att det finns liksom en mindre diskussion kring de här sakerna än vad det finns i Storbritannien och USA.
Hur viktigt skulle du då säga att det är med kvinnliga förebilder? För vi har ju ändå ett ganska stort antal kvinnliga entreprenörer som är välkända och rätt stadda i kassan också. Mm.
Ja, nej, men jag tror förebilder är jätteviktigt. Absolut. Det löser ju inte allt, men det är klart att det behövs. Och det är just, alltså mycket, det blir ju de här fluffiga grejerna. Även jag som satt liksom 2 år med den här boken. Och, alltså, man landar ändå i ganska hög grad liksom i det här att det finns en väldig svårighet i identitet. Alltså att kvinnor uppmuntras inte att se sig själva som innovatörer. Och det gör det väldigt svårt, och det är ju någonting som delvis kan verkligen bli bättre med hjälp av, ja, men det är den här klyschen, du kan inte bli vad du inte kan se. Men sen tror jag också att det är ju väldigt mycket de här hårda grejerna. Hur ser incitamentstrukturen ut i riskkapitalbranschen? Hur mycket mer alltså riskkapital har ju blivit så otroligt mycket viktigare på 15 år. De här potterna som folk får är ju så otroligt mycket större än vad de var för 10 år sedan. Och det är ju, och när man då samtidigt har ett inbyggt väldigt stort jämställdhetsproblem, så liksom aggregatet av det är not pretty.
Man brukar ju ibland säga att man bland männen ser lite grann av ryggdunkeri, och det är väl kanske inte jättebra, men ser man en annan tendens bland kvinnor att man i stor utsträckning hjälper varandra, eller blir det någon form av rivaliserande? Mm.
Det finns en del studier på det som, alltså, där man brukar generellt prata om att du behöver liksom 30% kvinnor för att du ska få liksom förändring. Medan då när du har liksom ett fåtal kvinnor, då blir det mer det här rivaliteten, eftersom, och det är väl också rationellt.
Men skiljer det här mellan kvinnor och män? Att det ska, eller är det bara,
det är på kvinnor, det är bara kvinnor. Alltså, det är organisationer. Okay. Mm. Alltså, det finns, vad jag känner till i alla fall. Alltså när du får liksom någon slags kritisk massa av kvinnor, då får du liksom en förändring. Medan jag tror att när kvinnor, om du och jag uppfattar att det bara finns plats för en kvinna runt det här bordet, kanske korrekt till och med, då kommer vi liksom konkurrera med varandra, för att det blir rationellt. Det blir inte rationellt att hjälpa varandra i en sån situation. Så att det tror jag är viktigt. att få till den där kritiska massan, och just 30% är ett sånt där nyckeltal som ofta lyfts fram.
Jag kan väl erkänna här att det finns ingen som helst sån risk här. Jag har till och med bett om din autograf, så att jag har lagt mig platt.
Ja, men snart kommer jag tackla bort dig från bordet. Ja,
men jag skulle också vilja fråga dig, för att i din bok så tar du upp ett resonemang som vi inte pratat så mycket om nu, som jag tycker är väldigt intressant, och det handlar ju om hur vi uppfostrar pojkar och flickor. Att med flickor så tenderar vi att fokusera mycket på att vi ska stärka, de ska bli liksom, vi behöver fler kvinnor som är programmerare. Men det är ganska lätt att glömma pojkarna, och att det i den här tekniska utvecklingen som vi sker, så sker ju innovationen framförallt inom manligt dominerade yrken. Att det kanske finns en stor risk att många män kommer bli utslagna från arbetsmarknaden.
Oh ja, mitt favoritresonemang i boken.
Ja, men jag tycker det är väldigt, jag tycker det är väldigt spännande, för att jag uppfostrar själv en pojke och en flicka. Och jag märker, jag tycker det är mycket lättare liksom att vara peppande och stöttande till min dotter i att hon ska få vara vem hon vill, och hon ska liksom få testa allt hon vill, medans min son då, om han skulle vilja göra någonting, så kanske är lite mer för flickor, kanske jag kan känna, om jag ska vara helt ärlig, måste jag preppa honom för det här, så att han är liksom förberedd, att han kan bli ifrågasatt av sina kompisar och så vidare. Mm. Och jag har ändå verkligen försökt liksom att båda två ska ha samma förutsättningar, men jag tycker att det är svårare för min pojke.
Mm. Nej, men det är så är det ju. Alltså, i hela den här feministiska revolutionen, eller vad vi ska kalla det, så har ju pojkarna blivit ganska bortglömda, som om liksom en jättestor ekonomisk, social och kulturell förändring inte skulle påverka män. Det är ju liksom väldigt konstigt, och det är ju nästan liksom politiskt inkorrekt att prata om liksom manlighet, eller liksom så fort man liksom pratar om hur svårt många pojkar har det i skolan, då blir det så här, ja men vi ska inte prata om det. Och det tycker jag liksom, det där är viktigt att göra det, för det påverkar ju alla. Vad jag tror du syftar på i boken är att jag pratar ju om det som brukar liksom kallas för den andra maskinåldern, det vill säga den tekniska revolution som de som är smartare än vad vi är säger att vi befinner oss i, där liksom den teknik som just nu utvecklats, artificiell intelligens och maskinlärning och så vidare, kommer att liksom innebära en helt liksom omkullkastning av samhället, på samma sätt som den första maskinåldern då på 1800-talet innebär. Och vad jag pekar på där är ju att många studier faktiskt, när ekonomer försöker gissa vilka jobb kommer robotarna ta och vilka kommer de inte ta, faktiskt kommer till väldigt könade resultat, där just många kvinnodominerade branscher är mycket mer robotsäkra. Och det har ju att göra med att kvinnor tenderar att specialisera sig mot liksom yrken som har att göra med vård eller mellanmänsklig kontakt eller relationer eller en viss typ av kommunikation. Och det är ju den typen av förmågor som maskinerna än så länge är ganska dåliga på. Det kan ju förändras. Och då vad jag pratar om i boken är, men går vi mot en framtid där liksom teknikutvecklingen slår på ett sådant sätt att det först och främst är män som blir arbetslösa, som förlorar sina jobb, om det så är liksom inom finansbranschen mot algoritmer eller lastbilschaufförer, vilket i och för sig är ett stort bristyrke just nu, så det var ett dåligt exempel. Men kanske inom transport eller andra, eller inom industrin där maskinerna har lättare att ta över. Vad ska vi då göra med de männen? Ska vi liksom omskola dem till att jobba inom vården? Det finns ju potentiella problem där. Och kommer en värld där de delar av ekonomin där det finns efterfrågan på mänsklig arbetskraft är områden som tidigare har kodats som kvinnliga, leda till att de här områdena plötsligt får hög status? Det är ju spännande att tänka kring i alla fall.
Verkligen. Och ett annat resonemang som du för i boken som jag tycker är väldigt spännande, det är ju det här med att det är enklare att konstruera ett självstädande hus än att ta fram en robot som städar liksom ett hus åt en. Mm. Jag är ju själv väldigt sugen på en robotdammsugare, men ja, alla tester som jag läser om den här liksom, att nej, de är inte bra. Det kan ju hända att någonting har hänt sen jag läste ett test senast, men det är ändå väldigt intressant det där, någonting som egentligen borde vara en väldigt enkel teknik att utveckla, men man kommer inte fram till det, så många olika parametrar som man måste ta hänsyn till när man städar ett hem.
Och det är precis, och det har vi ju underskattat hur, alltså det är, man tänker ju kring liksom vad det är. Vad är liksom, nu börjar jag prata engelska igen, men liksom high-skilled jobb och vad är liksom low-skilled? Och då tänker man ju ofta på liksom, till exempel städning som att det inte är så svårt. Det kan ju vem som helst göra, men fråga en robot. De tycker det är supersvårt att städa. De är vill mycket hellre räkna ut liksom, jättekomplicerade matematiska banor som någon slags missil ska flyga i, eller liksom superavancerad schack som ingen av oss skulle klara av. Men liksom, städa, det är för svårt än så länge. Och det är ju... Och det är klart, när man tänker på det, det krävs ju väldigt mycket. Vi tar det bara för som självklart att våra kroppar kan göra den typen av bedömningar liksom automatiskt hela tiden. Och att sen så översätta det till kod som en robot kan göra är superkomplext. Så det där är spännande.
En annan fråga som är spännande.
Mycket spännande.
Mycket spännande. Hur sparar du själv?
Ja, nej, men jag är ju en sån där dålig indexfondsmänniska.
De är inte så dåliga, ja, men sen, de har oftast gått väldigt bra för dem.
Ja, nej, jag har inte vågat titta på sista tiden. Men, nej, men det gör jag. Och så sparar jag jämställt till mina barn.
Det är skönt att höra.
Det är skönt att höra, faktiskt. Men ja, sen så är jag ju... Sen är det i och för sig jag som sköter de bitarna hemma, så det är väl kanske lite ovanligt i en relation.
Ja. Inte tror jag runt det här bordet.
Inte runt det här bordet, nej.
Men vad sparar du till då? Drömmar, mål, visioner, ekonomisk trygghet? Eller...
Nej, barn, det är en bra fråga förresten. Barn, ekonomisk trygghet, pension och liksom bara... pengar, alltså det är kul att ha, tycker jag. Det är kul att ha pengar, inte bara att spendera dem eller använda dem. Så att det är också för att det är roligt och tillfredsställande och känns tryggt och känns som att man får, som man skapar sig själv och sin familj större möjligheter och större frihet förhoppningsvis.
Men då tänker jag där också, att sätta pengarna i arbete och låta pengarna jobba för dig. Mm. Det kan man ju också göra i bolagsform om man hittar på någonting. Jag menar, du har ju ändå skrivit en bok som har tittat historiskt kring innovation och kvinnor och män. Du har aldrig själv varit sugen på att hitta på någonting, liksom en produkt eller tjänst, bolagifiera och testa vingarna på den banan?
Ja, men alltså, kanske, man vet aldrig. Alltså, sen är det ju, det där att skriva böcker, det blir ju lite entreprenöriellt, det är svårt ord att uttala på alla språk, men särskilt på svenska. Men det är ju, man pratar ju om authorpreneurs, apropå fula engelska ord. Så det är ju lite sådär, det liknar ju att du går med en bokidé, du säljer ju en non-fiction-bok på eller din agent säljer den på idéstadium till förlag, så det finns ju någonting som liknar den här pitch-situationen, och det är också en hög risk.
Men
verksamhet.
Finns det någon forskning kring liksom när kvinnor och män pitchar bokidéer? För jag tänker att det kanske är lite mer kvinnodominerad bransch, ja. Liksom. Om det finns någon snedvridning här, eller just, bias.
Ja, nej, men det är ju intressant. Alltså, facklitteratur är ju fortfarande ganska mansdominerad. Det var en av anledningarna till att jag ville göra den här boken, att uppfinna världen, eller göra den på det sätt som jag gjorde. Den är ju skriven i den här liksom en viss typ av businessbokgenre som är liksom dominerad av författare som till exempel Malcolm Gladwell. Och det är ju väldigt svårt att liksom komma på kvinnor som skriver på det sättet med liksom underhållande anekdoter som gör någon poäng om ekonomin, men ändå är liksom... Så det är en väldigt mansdominerad genre. Sen har ju litteratur, alltså det är ju kvinnor som läser, och det är ju tyvärr. Så det är ju verkligen en bransch som är... du måste sälja böcker till kvinnor för att kunna sälja böcker. Så det finns ett väldigt fokus på kvinnliga konsumenter i bokbranschen.
Hur är livet att skriva bok då?
Underbart. Nej. Nej, men jag tycker det är väldigt kul. Alltså, jag tycker ju, alltså för mig så här, att skriva i och tänka och att liksom folk betalar dig pengar. Jag har ju också min bok den har ju kommit ut på många språk, och det är apropå så här business case för böcker. Det är många som underskattade det där, att det finns många språk i världen. Och det är häftigt när det kommer ut på japanska eller koreanska, och de skickar pengar från ställen som man inte har varit på och så vidare. Men jag gillar ju det här, jag gillar ju själva arbetet, skriva bokstäver på papper tycker jag är väldigt... det är väldigt frustrerande, men det är också det mest givande som finns tycker jag.
Det låter ju som att det inte är sista boken.
Nej, 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 det kommer en nästa år förhoppningsvis. Ja.
Mm, spännande. Men du bor ju i Storbritannien, i London, utanför London, och du skriver ju för DN jätteroliga och spännande, tycker jag, välformulerade krönikor. Du skrev ju en typ igår kväll, i natt, efter misstroendeomröstningen mot Boris Johnson, som han ju överlevde. Sitter Boris Johnson kvar om ett år?
Ja, alltså det finns ju så här politikens lagar, hur det brukar funka. Och så finns det Boris Johnson.
Ja.
vilket gör att om man då har ägnat en ganska stor del av sitt tid de senaste åren åt att följa Boris Johnson, så har man liksom börjat lära sig den distinktionen, så att säga. De regler som gäller för alla andra gäller inte alltid för Boris Johnson. Hade det här varit vem som helst annars, så skulle jag säga att han har gått om 6 månader. Liksom, det var ju... men han har ju en tendens att, så att säga, klara sig genom saker. Så att jag vågar nog inte riktigt... det känns som ett högriskbett här.
Men det är ju
det ena eller det andra.
Det är ju en intressant utveckling, tycker jag, med Boris Johnson i Storbritannien. Och sen så hade vi Trump i USA, som också ju var en väldigt udda spelare, som inte alls förhöll sig till de här reglerna. Mm. Man trodde någonting skulle hända när han agerade på ett visst sätt. Det hände absolut inte, snarare tvärtom reaktion. Andra sådana här aktörer, det är ju Viktor Orbán i Ungern, som ju har haft nära band till Putin. Och man kan tänka sig att Ungern då, som ligger nära Ukraina, tycker att det är lite obehagligt, men han fick sitta kvar. Vad är dina tankar liksom, kring vad man kallar demokratins liksom, utveckling framöver, när den här typen av aktörer som inte riktigt lirar efter de regler som demokratin kanske skapades för finns och har väldigt mycket makt?
Ja, nej, men det är en intressant fråga. Jag tror att man måste skilja Boris Johnson igen från de andra. Det är klart att det liksom finns populistiska tendenser och, liksom, och saker och ting som han har gjort som går åt det hållet. Men han är ju till exempel, jag menar, Storbritannien var en av de absolut första länder att skicka vapen till Ukraina, och har liksom han har haft en väldigt, så att säga, anti-Putin.
Men Brexit linje var väl en ganska typisk populistisk aktion ändå, för han var väl ändå inte för Brexit kanske inledningsvis.
Nej,
utan
precis.
Där skiftar han för
Nej, Brexit var ju en del av någon sorts liksom, av globaliseringstrend i någon bemärkelse. Samtidigt finns det ju mycket det finns ju en äldre euroskeptisk tradition i Storbritannien som handlar om att som man kan gå tillbaka till 1500-talet om man vill och prata om liksom när Henrik den VIII bröt med den katolska kyrkan och Storbritannien slutade se sig själv som en del av Europa. Så du har ju helt rätt i att det var populism liksom, och att det är del av samma trend. Sen är ju Boris Johnson igen liksom en annan bäst, och sen har man ju, visst, man har dragit åt invandringssystemet väldigt liksom hårt, men han håller ju tal på Ramadan och Eid som liksom det inte hade varit okej, tror jag, ens för liksom en vänsterpolitiker i Sverige att hålla, för att det hade uppfattats som liksom för PK av många högerkrafter. Så att Storbritannien är ju också på många sätt liksom ett väldigt tolerant samhälle. Men jag tror att vi går ju igenom någonting som jag tror är väldigt svårt att förstå just nu. Alltså dels det du pekar på med liksom någon slags populistisk politisk tidsålder, men när det kommer i kombination med de problem på utbudssidan i den globala ekonomin som vi har sett och vad det leder till, både i någon form av globalisering eller att och liksom, och inflation kommer ju liksom, och hur världshandeln struktureras om nu i och med kriget i Ukraina också, där man liksom säkrar upp sina leverantörskedjor även utifrån liksom värderingar, och alltså det är ett annat sätt att tänka kring handel och globalisering, och det där händer just nu och det går väldigt fort. Och är någonting som vi kommer leva med i många decennier, och jag har liksom inga svar där, men att liksom vi lever i en tid av där väldigt mycket liksom är i görningen i det här skärningspunkten global politik, geopolitik, teknisk utveckling, alltså den här populismen du pratar om, den är ju också en, liksom en produkt av teknikutveckling och sociala medier och allt vad det har gjort. Ja, det är mycket som händer just nu, och det går fort och konsekvenserna är väldigt stora, så det är ju lite läskigt när man tänker på det.
Men tror du att demokratin och globaliseringen som vi idag känner den kommer att liksom finnas kvar om säg 10 år, eller är det krafterna så stora så vi står inför ett annat samhälle?
Ja, nej, men det är ju, alltså det kan man ju diskutera, om det är en av globalisering som pågår, eller om ja, men nu skär vi av Ryssland och i hög grad Kina från världsekonomin, och så hittar vi på liksom andra kluster av handel, och sen måste vi lösa de här energiproblemen med var vi ska liksom få det från, och att det bara då kommer se liksom, det kommer fortfarande vara global ekonomi, men för att liksom tekniken någonstans går över gränserna på ett sätt som, men att det bara kommer se annorlunda ut, eller är det liksom en verklig backlash? Så jag vågar liksom igen nog inte säga någonting där. Och sen demokratiskt så går det ju tyvärr just nu bakåt i världen.
Men tillbaka till Storbritannien och Brexit, för att när under liksom hetaste Brexit-debatten och liksom tiden efter Brexit, så handlade det ju väldigt mycket om att Storbritannien skulle ta sin liksom gamla roll som man hade haft traditionellt liksom som en tung handelspartner liksom till USA och så. Vad skulle du säga, går det bra? Liksom, kommer Storbritannien att lyckas liksom fylla den här rollen? Behövs den? Behövs den rollen idag? Eller liksom har EU tagit den? Eller vad tror du? Tror du att det liksom Storbritannien efter Brexit kommer kanske komma bättre eller sämre ut? Liksom, det är lite grann det jag far efter i den lite fluffiga frågan.
Nej, men jag tror att, alltså, att mäta handelseffekter är svårt eftersom det, liksom, Storbritannien lämnade EU i januari, och sen så stängde de ner ekonomin i mars på grund av pandemin. Så det är svårt att se liksom, vad var de handelseffekter som man har sett, vad var Brexit, vad var pandemi. Det är klart att de finns där. Man har ett väldigt annorlunda invandringssystem. Unga svenskar kan inte längre, liksom, som jag en gång i tiden, åka till London och bara börja jobba, utan det är liksom en helt annan visumfråga. Det får ju ekonomiska konsekvenser. Men sen tror jag paradoxalt, alltså, den ryska invasionen av Ukraina har ju gjort att liksom, dels för att Storbritannien, liksom Boris Johnson är ju oändligt populär i Kiev liksom, för att man var så tidig med att skicka vapen. Men det har ju också gjort att liksom, EU och Storbritannien samarbetar på nya sätt. Och vi har ju sett liksom, brittiska försvarsgarantierna gentemot Sverige, Magdalena Andersson och Boris Johnson i Ekan på Harpsund och så vidare. Så det är ju också, det är ju en förändrad roll. Jag tror liksom att, men det blir också något slags mer jämlikhet mellan Sverige och Storbritannien, och Storbritannien behöver länder som Sverige, och alltså det, relationerna förändras. Alltså jag tror alltså, himlen trillade ju inte ner över vårt huvud vid Brexit som många trodde. Det finns ju problem, men det är klart att ett land kan överleva utanför EU, inte minst om man lyckas ha en konstruktiv liksom, dialog med EU. Så det, och det ligger ju alla
sin. Men det går väl lite sådär, va? Den konstruktiva dialogen?
Ja, det har gått liksom, när det börjar bråkas makrillfisk i Engelska kanalen, då blir det inte så rationellt kanske.
Men, eller Nordirland.
Eller Nordirland, absolut. Precis, och det är ju en svår fråga där. Men jag tror ändå att liksom, det man har sett de senaste månaderna är ändå någon typ av närmande, skulle jag säga. Och det hjälper ju också att Emmanuel Macron har blivit omvald och därmed liksom kan vara lite snällare mot Storbritannien, för man inte behöver plocka de inrikespolitiska poängerna och så vidare. Så att, jag är ändå hoppfull.
Tiden går fort när man har roligt. Det är dags att wrapa ihop den här podden. Men Katrin, du har skrivit boken här Att uppfinna världen. Hur skulle du sammanfatta den kort till lyssnaren som inte har läst den här men som är nyfiken på den?
Jag skulle bara säga att om man vill förstå varför det tog 5000 år för oss att sätta hjul på resväskor och vad det har att göra med kön, så ska man liksom läsa den här boken och komma fram till vad man tänker och tycker om de här sakerna själv. Men om man ska sammanfatta den, så är det väl att liksom, brist på jämställdhet håller tillbaka innovation i ekonomin och har gjort att uppfinningar som vi idag tar för givet tog mycket, mycket längre tid än vad de hade behövt ta.
Ord och inga visor. Tusen tack för att du kom till podden.
Tack så mycket.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.
Tack så mycket.